Det här är en podd från Svenska Yle.
Är Finland en del av Ryssland? Det är någonting som USAs president Donald Trump lär ha funderat på enligt en nyutkommen bok av en av hans före detta topprådgivare. Oskar, är du förvånad över den amerikanska presidentens geografikunskaper?
No, i det här skedet har jag hört så mycket och läst så mycket av Donald Trumps uttalanden och funderingar att just sådant förvånar mig väldigt lite nu för tiden.
Du lyssnar alltså på nyhetspodden som inte tar semester utan fortsätter angripa aktuella ämnen under sommaren med mig Johan Ekman, och idag har jag med mig Oskar Winberg som är doktorand vid Åbo Akademi och specialist på USA. Och vi ska ta avstamp alltså idag i en sån här nyutkommen bok som, ja, den utkommer faktiskt idag, skriven av John Bolton som har varit högt uppsatt rådgivare för Donald Trump. Och i den här boken så framkommer då en massa olika avslöjanden om hur Trump resonerar eller då ofta enligt författaren inte resonerar kring viktiga frågor. Men på något vis, när jag hörde att den här boken ska komma ut och när jag nu har läst lite utdrag ur den, så det har ju varit en lång rad sådana olika avslöjanden här under de senaste åren. En lång rad olika berättelser om vad som sägs vara ett kaos i Vita huset och så vidare. Är det någonting som funderar som gör just den här boken då speciellt intressant?
Ja, alltså precis som du säger så den här boken kommer knappast att ha något sådana avslöjanden som skulle ändra vår uppfattning av Donald Trump eller ändra vår uppfattning av hur Vita huset under Donald Trump ser ut. Snarare så har den dragit till sig mediauppmärksamhet av kanske två främsta orsaker, och det ena är då att John Bolton ju faktiskt hade en oerhört viktig och höguppsatt post i den här administrationen. Han var alltså National Security Advisor för presidenten, så väldigt, väldigt framstående medlem i administrationen. Och den andra orsaken är då den att Vita huset har försökt blockera den här publikationen och det har dröjt och det har dragit ut. Så ursprungligen skulle den ju komma ut i mitten av mars och sen sköts det upp till maj och när det fortfarande heller inte hade getts klartecken från Vita huset i det skedet så sköts den upp då till idag, och det är fortfarande omtvistat. Vita huset tycker ju att denna inte ska ges ut. Så jag tror att det här uppmärksamheten har gjort att den har blivit en så stor grej.
Ja, alltså jag började också fundera lite att de här försöken av Vita huset att få boken att inte bli publicerad lär ju nu ha varit ganska bra reklam för den här boken. Att hade det här varit en väldigt lyckad strategi, kan man kanske fråga sig.
Det kan man absolut fråga sig, och det är ju lite den där effekten att när man försöker dölja någonting eller hindra folk från att se någonting så väcker man intresse. Samtidigt så ser jag att Vita huset har gått starkare in på en offensiv efter att det blev så att säga klart att den här boken kommer ut, efter att det inte längre var realistiskt att stoppa den. Så jag ser nog den här strategin från Vita huset delvis också som ett försök att föra den här kampen om bokens trovärdighet, i synnerhet i då liksom egna väljarnas ögon. Så att se till att narrativet som kommer att spinnas i högermedian kommer att vara ett narrativ som är kritiskt mot någon som tidigare var väldigt involverad i just Fox News och andra kanaler.
Ja, alltså det är ju överlag så funderar jag. Det är många gånger under de här åren speciellt som den här tanken har uppkommit, att människor är ju väldigt intresserade av det som händer i USA och amerikansk politik. Människor som inte bor i USA, kanske aldrig har varit i USA. Jag menar, jag har träffat människor som är intresserade typ av delstatsval i Alabama, så där, som ju är väldigt långt borta från oss. Kanske det kanske det på något vis ligger någonting i det att USA är ju ändå fortfarande trots Kina, trots mycket snack om att USAs makt har minskat, så en odiskutabel supermakt. Alltså ser man på militär kapacitet eller ekonomisk kapacitet eller kulturellt inflytande, allt det här så gör ju att att människor är intresserade. Det är kanske lite samma som då, om man tänker på romartiden, så var man ju säkert intresserad av vad romerska kejsaren höll på med. Det kanske ligger något i det, att USA har ett så stort inflytande att vi dras till vad som händer där.
Jag tror det, och jag tror uttryckligen att om vi talar om drar paralleller till romartiden, så tror jag att de här gladiatorspelen och spektaklet är lite vad som drar många till amerikansk politik, den här känslan på något sätt att det är mer rafflande där. Men sen så måste man ju påpeka att just det här kulturella inflytandet är någonting som gör att väldigt många upplever att de är på något sätt investerade i Förenta Staterna, även om de inte har en liksom koppling, en direkt koppling till landet eller ett intresse av landet, helt enkelt för att de ser på tv-serier, de ser på filmer som utspelar sig i Förenta Staterna som har konstanta kulturella hänvisningar till landet, och de ser också i stor grad på sådana här humorprogram som använder nyheter som sitt stoff för den där humorn. Och jag tror att det är den stora skillnaden när vi tittar mot andra stormakter i världen. Att där vi konsumerar inte sån här komedi om kinesisk politik från Kina av förståeliga anledningar. Men det här tror jag att är avgörande i varför man upplever att det är så viktigt att följa med amerikansk politik.
Ja, det är väldigt få av mina bekanta som kan nämna ett kinesiskt popband, för att inte tala om många, medan jag menar amerikanska popband är ju en del av vår vardag. Att det här inflytande, kulturella inflytande, är väldigt stort, också det här politiska, och det på något vis är det fascinerande. Jag tänker nu att en grej som gör den här boken fascinerande är just den här mannen som har skrivit den här boken, John Bolton. Han har på något vis alltid figurerat lite där i sidan, någonstans i mitt medvetande när jag tänkt på amerikansk politik sen jag började följa med politik. Alltså den här mannen i valros, mustasch och glasögon som sneglar över en presidents axel. Alltså John Bolton är ju han har varit väldigt starkt involverad i det konservativa amerikanska etablissemanget. Han var ju en av arkitekterna bakom till exempel Irak kriget. Det kanske också har en betydelse, att han är verkligen en person, en stark person i den amerikanska politiken, att han kommer ut med en sån här bok.
Absolut, och han har lite en sån här ikonisk roll, delvis då kultiverad på grund av hans just mustasch och liksom utseende, och hans brand bygger lite på det, men han är ju alltså en väldigt kontroversiell figur, populär bland just de konservativa, och har suttit i Reagan-administrationen, Bush den äldres administration och sen då George W. Bush administration, och i synnerhet i utrikespolitiska frågor. Han var vid utrikesministeriet under Irakkriget och var en drivkraft för en sån här väldigt aktiv och konfrontationell utrikespolitik, och förespråkar fortfarande regimförändringar i ett flertal länder runt om, och uppmanar amerikanerna att ta en aggressivare politik, bland annat mot Venezuela eller Iran.
Ja, alltså Bolton var ju, han hoppades ju på helt nyligen på en statskupp i Venezuela. Och det var många, Trump brukar ju själv säga att det var han som på något vis var mindre radikal än Bolton när det kom till utrikespolitiska och försvarspolitiska frågor.
Det stämmer, och Trump är ju enigmatisk i någon mån när det kommer till utrikespolitik. Högst sannolikt handlar det om att det inte finns en djupt intresse för utrikespolitik. Men i någon mån så såg det konstigt ut med den här valet att ta in Bolton i administrationen, eftersom Trump ofta talar till exempel kritiskt om Irakkriget, så att hämta in då en av arkitekterna och förespråkarna för det kunde se lite konstigt ut. Och då tror jag att vi måste titta noggrannare på rollen Bolton har haft efter då att Bush tid i Vita huset tog slut. Och där har han etablerat sig själv som en väldigt stark kritiker av demokraternas utrikespolitik. Kan nämnas att hans senaste bok hade titeln How Barack Obama is Endangering Our National Sovereignty. Så en väldigt kraftig kritiker av demokraternas utrikespolitik och i synnerhet på då den, eller i de här högermedia cirklarna. Så han har varit ofta på Fox News och vi vet att Trump-administrationen i mångt och mycket hämtar sin expertis och sina utnämningar just från Fox News. Så Bolton har faktiskt en central roll i det här högervärlden där Trump också rör sig.
Ja, det finns ju också just något fascinerande i det här att nu jag har läst en del recensioner av den här boken och tidningsartiklar om att Bolton publicerar den här historien och i dem främst också i medier som är väldigt kritiska till Trump så börjar den här Bolton verkligen framstå nästan som en sån här, vad ska man säga, trovärdig figur för de här som hör till hans politiska motståndare. Att han börjar framstå i nästan så här positiv dagar. Jag tycker det är en intressant aspekt av den här historien på något vis.
Ja, alltså om man skulle ha sagt att det finns demokrater som hyllar John Bolton för 10 år sedan eller de facto för 2 år sedan så skulle det ha framstått som en väldigt, väldigt konstig politisk utveckling. Man måste komma ihåg att Bolton i den här boken, precis som sina tidigare böcker, riktar mycket frän kritik också mot demokraterna och han är på inget sätt har han omvärderat sin politiska övertygelse. Men det faktum att han är villig medan Trump ännu är i Vita huset att komma ut med den här kritiken. Många av Trump-administrationens förra medlemmar, före detta medlemmar, har dragit sig från att öppet kritisera presidenten. Och då handlar det om personer som i den här rapporteringen så hade framgått att de uppfattar honom vara både farlig och enfaldig. Men ändå drar de sig från att ta den där liksom offentliga fighten så att säga. Så i någon mån har Bolton vunnit en del respekt för att han gör det, även om det samtidigt bör påpekas att han ju valde att inte komma med de här väldigt relevanta informationen under riksrättsåtalet som fördes gällande Ukraina-inblandningen i amerikansk politik. Så i någon mån har han fått en liten gloria, men samtidigt så är folk nog också väldigt kritiska på hur han väljer att tala ut och när han väljer att tala ut.
Ja, precis. Jag tror jag läste i New York Times att han fick alltså en deal på $2 miljoner för att publicera den här boken. Då, men han ställde inte upp i själva riksrättsprocessen att där kommer det ju lite kritik mot honom för det, men det som alltså i den här boken, om vi nu ser på det vad jag i alla fall har läst om det här innehållet så det ger en bild av ett väldigt fokuserat, alltså konfunderat Vita huset. Det ger en bild av att Vita huset är väldigt oorganiserat. Men det här är ju kanske någonting som vi på något vis har, eller den bilden har vi ju fått hela tiden. Så en fråga jag ställer mig är det att om det är så komplicerat, de här utnämningsprocessen, allting i Vita huset, allt verkar vara ett stort kaos och kritiken mot Trump är därefter, så ändå det är ju inte bara Trump som bestämmer om saker. Alltså fokus ligger mycket på presidentens person, men det finns också andra instanser som på något vis sen kontrollerar vad presidenten kan göra. Stämmer inte det här?
Det stämmer och i viss mån så är ju, finns det skäl att se på hela Trumps period i Vita huset som lite av en stresstest för de amerikanska institutionerna och amerikanska demokratin och vissa institutioner bland annat då det här domstolsväsendet och i någon mån pressen har kanske liksom klarat av att stå upp och klara det här stresstestet, medan andra institutioner, och då tänker jag kanske i synnerhet på kongressen, men också de metoderna man satt in för att övervaka presidentens makt i själva liksom, ministerierna och så vidare. Man satt in så kallade inspectors generals efter Nixons maktmissbruk för att se till att det inte skulle ske på nytt. Men det som gör att det, Trump har nu då alltså avskedat flera av de här eftersom de utreder potentiellt maktmissbruk inom administrationen, och det visar liksom att alla de här institutionerna som inte klarar av utmaningarna Trump för med sig präglas egentligen av den här hyperpolariserade asymmetriska partipolitiska polariseringen som sker i USA, och det gäller också riksrättsåtalet där republikanerna, oberoende om Bolton skulle ha vittnat eller inte, det handlar egentligen aldrig om vittnesmål eller bevisföringen, utan republikanerna var helt enkelt helt ovilliga att överhuvudtaget ens begrunda tanken av att ta och sätta så att säga gränser för vad en president från det egna partiet får göra. Så fokus är ofta på Trump, men han är egentligen ett symptom för en politisk utveckling, i synnerhet en politisk utveckling på högern som har väldigt långa rötter i USA.
Men nu är det alltså val på kommande i USA, och Trump har ganska många problem där hemma. Det är coronavirus, det är ekonomin, det har varit Black Lives Matter protester, och nu kom den här boken. Så hur orolig tror du att Trump är nu i ljuset av det här valet? Jag menar, jag tänker som sagt att ända, också när han ställde upp i valet, så då talades det om att men han kan aldrig vinna ett presidentval i USA, och hela tiden hade det varit olika sådana här kontroverser kring det. Men biter de här, jag menar, är det faktiskt så att de inte biter de här olika kontroverserna på honom, eller gör de det?
Alltså, man talar ofta om en sån här teflonbild av en president där ingenting fastnar, ingen kritik fastnar på Donald Trump. Och det är ju egentligen ganska missvisande, eftersom vi vet att Donald Trump som president har haft opinionssiffror som i och för sig är väldigt stabila. Så dagspolitiken och utvecklingar i dagspolitiken har inte påverkat stödet hemskt mycket. Men samtidigt måste man påpeka också att det stödet är väldigt lågt. Så Trump har varit och fortsätter att vara både en svag och en impopulär president. Och det är nu inte den här Bolton-sagan kommer nu knappast att vara avgörande när väljarna går till röstlådorna i november. Det här som sagt bekräftar bara de rapporter de som följer med redan har fått. Men nu är det ju så att i USA kan man vinna ett val fast man är svag och fast man är impopulär. Men ingenting i detta läge tyder på att Trump skulle ha en positiv höst att se fram emot.
Ja, vi får se hur det går. Vi har alltså idag i nyhetspodden talat om John Boltons pinfärska bok om sina upplevelser i Trump-administrationen. Och med mig har jag haft Oskar Winberg som forskar vid Åbo Akademi. Jag heter Johan Ekman, och nyhetspodden kommer ut i sommar på måndagar, tisdagar och torsdagar. Så lyssna på oss igen i övermorgon. Tack Oskar, tack alla lyssnare.
Tack.